Hörrni, när man kliver in i ett nytt sammanhang första gången så kan det ju vara kännas lite så här nervöst. Men när jag klev in genom dörren här så möttes jag ganska snart av varma ögon, varma händer, varma blickar. Och det gör ju att man själv kan sänka sina axlar. Så tack för det fina, fina bemötandet och tack för att jag får vara här och dela gudstjänst tillsammans med er idag. Vi ska strax läsa bibelordet för dagen. För er som inte alls vet vem jag är, kanske de flesta av er här, så heter jag ju då Johanna Bjurenstedt och finns som församlings- och föreningsutvecklare i Region Väst. Jag har varit ordinerad pastor sedan 2019 bara, hade min första tjänst som pastor och föreståndare i Ekumeniakyrkan i Sävedalen. Och innan dess har jag jobbat med mediekommunikation. Jag var med om en omvändelse som jag brukar säga 2012. Och i samband med det så började jag läsa teologi. Och nu som sagt var är jag också pastor då numera. Bara så vi ska få en liten kort glimt. Jag bor på Donsö, född i Jönköping. Jag klev upp klockan 6 i morse. Och för båten gick 7. Så jag har varit på en här liten sightseeing runt Lidköping här. Och tänkt att hit vill jag komma tillbaka. För det är fantastiskt vackert. Jag har inte riktigt varit här innan om jag ska vara riktigt ärlig. Och det ska man ju vara ärlig. Hörrni, vi ska läsa. Jag tycker att det alltid är fint att stå upp. Ni som har möjlighet och orkar när vi läser från evangeliet. Och nu ska vi få läsa från Lukas 19, 1-10. Och det är Lukas som ger oss den här berättelsen, den här beskrivningen. Han kom in i Jeriko och gick genom staden. Där fanns en man som hette Zacchaeus och han hade hand om tullen och han var rik. Han ville gärna se vem denne Jesus var, men han kunde inte för folkmassan, för han var liten till växten. Han sprang i förväg och klättrade upp i en sykamor för att kunna se honom, alltså i träd, eftersom han visste att Jesus skulle gå förbi där. När Jesus kom dit såg han upp mot honom och sa: skynda dig ner, Zacchaeus. Idag ska jag gästa ditt hem. Zacchaeus skyndade sig ner och tog emot honom med glädje. Alla som såg det mumlade förargat: han har tagit in oss en syndare. Men Zacchaeus ställde sig upp och sa till Herren: hälften av vad jag äger, Herre, ska jag ge åt de fattiga. Och har jag pressat ut pengar av någon så ska jag betala igen det fyrdubbelt. Jesus sa till honom: idag har räddningen kommit till detta hus. Han är också en son till Abraham, och människosonen har kommit för att söka efter det som var förlorat och rädda det. Amen. Varsågod och sitt. Tina frågade mig vad jag ville ha för tema för den här gudstjänsten. Det var ju snällt att jag fick välja tema för gudstjänsten. Och tittar man i kyrkåret så är det samhällsansvar. Men jag frågade om det var okej att jag satte titeln känd vid namn. Så det blir det. Vad heter jag? Du heter Johanna. Det vet jag för att du har bett mig kalla dig för Johanna Bjurenstedt. Det här kanske låter lite konstigt, men jag tryckte liksom på den här Siri-knappen i bilen inför den här predikan och frågade Siri: vad heter jag? Och då tänkte jag kanske att Siri skulle svara: hur mår du? Ska jag ringa 112? Men för jag vet inte, jag leker ni med Siri när jag gör det. Ibland så är det ju som att de tror att man behöver ringa 112 när man ställer någon fråga. Men jag fick ju faktiskt svaret på vad jag hette. Och inför den här söndagen så har jag blev tillfrågad att predika, så visste jag att det är just den här texten om Zacchaeus som jag gärna vill utgå ifrån idag, som vi ska utgå ifrån. Och vi får ju möta Zacchaeus som levde för över 2000 år sedan, och det är Lukas som berättar berättelsen. Och sen ska vi få möta Jesus. Och kanske också oss själva. Och temat, om man tittar då i kyrkåret, det är den här texten, ja. Men temat är samhällsansvar. Och det menar jag är en naturlig förlängning av vad det är att vara människa, att vara kristen och att vara kyrka. Men idag så vill jag börja där allting har sin början. Från Kolosserbrevet 1. Han är den osynliga gudens avbild. Den förstfödde i hela skapelsen, till i honom skapades allt i himlen och på jorden. Synligt och osynligt, troner och herravälden, härskare och makter. Allt är skapat genom honom och till honom. Han finns före allting. Och allting hålls samman i honom. Vi går till första Mosebok 2:9. Mitt i trädgården stod livets träd. Och trädet som ger kunskap om gott och ont. Kunskapens träd fanns där. Men också livets träd. Och även Johannes berättar för oss i början av sitt evangelium att Jesus var där från tidernas begynnelse. Och efter ett tag, om vi tittar på skapelsen, så när Gud har skapat allting så kliver människan in i berättelsen. Gud sa, vi ska göra människor till vår avbild, att vara lika oss. Och läser man i första Mosebok så kan man faktiskt se det att Gud har en nära och personlig gemenskap med människan. Han talar direkt till Adam och Eva. Och när de söker sina egna vägar, när de har valt att ta ett bett på den där frukten, så ropar Gud på dem och undrar varför de har gömt sig. Han syr kläder till dem och visar dem omsorg och ger dem ett skydd och vill att de ska fortsätta ha en värdighet. Människans eller mänsklighetens relation med Gud är inte bruten. Den fördjupas gradvis när vi bläddrar oss igenom hela Bibeln. Men genom Jesus så ges det en möjlighet till närhet som aldrig har funnits tidigare. Vi går tillbaka till Sakaios. Hur har hans morgon sett ut? Man kan ju bara spekulera. Det vi vet är ju att han var tullindrivare, inte så uppskattad, och att han antagligen också hade en ganska hög position. Och under tiden som Sakaios kanske håller på med sina morgonrutiner så är Jesus på väg till Jerusalem och ska strax passera Jeriko. När jag var liten och gick i söndagsskola så var det liksom väldigt, väldigt stort fokus på att Sakaios var liten. Liksom det är det man kommer ihåg. Sakaios var liten. Det var väldigt fokus för det. Och att det var därför han klättrade upp i trädet. Och jag tänker, ja men det låter ju helt rimligt att det skulle kunna vara så. Men jag skulle nog vilja säga, eller jag menar nog, att det framförallt är längtan som gör att han klättrar upp i trädet. En intensiv, stark längtan efter något som man kanske inte kan sätta ord på. Inte förstå, bara att den finns där inne och pulsar och tränger sig på. Och när Jesus kommer närmare så nämner han Sakaios vid namn. Sakaios. Och han ser upp på Sakaios, inte ner. Och bjuder hem sig själv till honom. Mitt in i det liv som är hans. Hela hans liv. Hela legot. Han säger inte, gå hem och städa upp i ditt liv och din röra så kommer jag sen en annan dag. Utan han möter honom där han är. Jesus möter inte en människa för att hon ska bli någon annan. Utan han erbjuder oss att gå tillsammans och tillsammans med honom ta itu med vår situation och vårt liv. Alltså när legobilden har jag ibland när jag pratar med ungdomar och konfirmander. Men det är ju lite det här, ibland tänker vi kanske att det helst ska se färdigt och klart ut. Eller tvärtom, vi tänker att vi vill ha bitarna lite så här separerade. Så att vi kan skilja lite åt dem, men Jesus vill ha med hela vårt liv att göra. Alla bitar, både de gula, röda, kanske de svarta. Jesus tänker jag, hjälper Sakaios att benämna saker vid dess rätta namn. Det blir liksom lite lättare att sortera och lägga saker där de hör hemma. Och Jesus, han vill möta oss i sanningen. Hela vårat liv, alla delarna. Och sanningen på hebreiska och även grekiska, det betyder faktiskt verklig om man tittar lite närmare. Alltså i mötet med Sakaios så är det Jesus, verkligheten själv, som vill möta vår verklighet. Vi ska öppna upp två fönster till från Bibeln där Jesus möter en annan människa. En gång undervisade han i en synagoga på sabbaten. Där fanns en kvinna som hade haft en sjukdomsande i 18 år. Hon var krokryggig och kunde inte räta på sig alls. När Jesus fick se henne kallade han på henne och sa: "Kvinna, du är fri från din sjukdom." Han la händerna på henne och genast rätade hon på sig och prisade Gud. I grekiskan så står det att han kallade henne nära. Vid just det här tillfället så blev kvinnan fri från sin sjukdom. Men vi har inte blivit lovade det i den här linjära tiden som är vår. Att inte vi ska drabbas av sjukdom, nöd och död. Poängen i den här berättelsen menar jag är att Jesus kallar henne nära in till sig. I Markus får vi möta en man. När han skulle fortsätta sin vandring sprang en man fram och föll på knä för honom och frågade: "Gode mästare, vad ska jag göra för att finna evigt liv?" Jesus svarade: "Du kan budorden. Du ska inte dräpa, du ska inte begå äktenskapsbrott, du ska inte stjäla, inte vittna falskt, inte ta ifrån något det som är hans. Visa aktning för din far och din mor." "Mästare", sa mannen, "allt det här har jag hållit sedan jag var ung." Jesus såg på honom med kärlek och sa: "Ett fattas dig. Gå och sälj allt du har och ge åt de fattiga. Då får du en skatt i himlen. Kom sedan och följ mig." Vid de orden mörknade mannen och gick bedrövad sin väg, för han ägde mycket. Återigen, tittar man i den här texten så kan man lätt fokusera på den här bedrövade mannen. Men det som står också när vi tittar lite närmare i grundtexterna är att det står så här: Jesus tittade på mannen och älskade honom. Jesus kallar oss nära. Jesus tittar på oss och älskar oss. Det är med sin kärlek, och med sin närhet och med sin blick Jesus når oss. I Ekumeniakyrkan har vi en vision som jag tycker är helt fantastisk. En kyrka för hela livet. Där mötet med Jesus Kristus förvandlar mig, dig och världen. Och något händer ju med Sakaios. Han blir liksom förvandlat, hjärtat mjuknar. Samvetet väcks till liv och resultatet blir hos honom en otroligt konkret handling. Kvinnan som blir botad från sin krokiga rygg, hon prisar Gud. Men ett möte med Jesus kan också vara smärtsamt, eftersom dammet och smutsen blir lite mer tydlig. När vi läste om den rike mannen står det att hans ansikte mörknade. Och återigen, går man in och tittar lite närmare på orden, så ser vi att det fanns en sorg, eller blev en sorg och en inre kamp hos honom. Vi vet inte vad som hände med den här mannen sen. Jesus sa ju faktiskt inte: "Nej, du får aldrig mer vara med mig i min evighet." Utan han sa någonting till mannen som skapade någonting i honom. Och jag vill tro att mannen gick hem, bad och reflekterade. Och sen försökte sortera i sitt liv. För i den värld som är Guds, där finns det alltid en väg framåt. Även om vi inte ser det kanske just nu, om du inte ser det just nu. Och det kan innebära att vi behöver plocka bort saker snarare än att lägga till. Mannen tänkte ju att det var ytterligare en sak han behövde göra. Vad ska jag göra? Nej, men Jesus säger: "Du ska inte göra något mer. Du ska plocka bort Och det gällde ju även Sakaios. Att han fick plocka bort sin rikedom, det han hade tjänat. Uppmaningen till mannen att sälja allt, det är liksom inte en generell uppmaning till alla. Jesus bästa vänner Märta, Maria och Lazarus fick till exempel inte den uppmaningen. Och när jag läste en artikel i DN för några år sedan från ett universitet i USA. Det visar sig att människor nästan alltid föredrar att lägga till saker när de vill förbättra något. Alltså de fick typ en liten Lego ställning och så låg det lite andra legon bredvid så här. Och sen fick de uppgiften att konstruera den här byggnaden så att den höll för att det skulle släppas någonting här uppifrån. Att liksom att byggnaden skulle hålla. Alla som gjorde den försökte med att lägga till bitar. Men tricket med det här var att du var tvungen att plocka bort. Forskarnas förklaring är att det ligger i människans natur eftersom att ta bort kräver mer tankekraft. Och om vi tar oss tillbaka igen till första Mosebok med mötet med de där första människorna, är det inte precis just det de gör? De har ju allt. Allt. Men de kan inte låta bli att plocka till ännu en sak. Det de hade blivit ombedda att låta bli. Kanske är det så att vi behöver plocka bort för att kunna omfamna någonting annat. Vi vill ofta börja med Jesus och det tänker jag att vi ska göra. Jag tänker på Jesus ljuset i ljusbäraren där. Men om vi tittar lite närmare också i Bibeln så ser vi att anden verkar vara där först. Anden som utforskar även djupen hos Gud. Det är anden som väcker längtan. En oro kanske och ett sökande. Anden är alltid i rörelse och verkar i människors hjärtan långt innan vi ser det. Hos Sakaios, hos kvinnan med den krokiga ryggen och hos den rike mannen. Anden vill leda oss in i en djupare relation med Jesus. Vill att vi ska få upptäcka Jesus. Anden vill att vi ska ha en relation med varandra. Anden rör vid våra hjärtan, vårt samvete och våra värderingar och leder oss ut i kärlek till världen. Hos Sakaios verkar det ju hända ganska så omgående faktiskt. Vi sänds alltså vidare. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Jag vet inte, men det här är ju en missionsbefallning. Kallar vi den. Det finns lite andra varianter idag. Den kom på 1600-1700-talet när man började systematisera missionen. Och jag vet inte, ibland så kan den skapa en liten kramp hos mig och även i mötet med andra församlingar och föreningar som jag möter så kan det här bli en slags låsning att vi ska gå ut. Men återigen, om vi tittar i vad det faktiskt står så står det så här, när ni går ut. Alltså där ni är i er vardag. Och så tänker jag, vad skulle hända om vi istället tänker att vi ska nå in till varandra? Det här är från barnens bästa bibel. Det är Emmausvandrarna. Alltså Jesus vet ju allt som har hänt om hans egen död, uppståndelse. Men han frågar lärjungarna, vad är det ni går här och samtalar om fast han vet? Jesus såg aldrig människor som objekt eller en projektionsyta för sina egna behov eller ambitioner utan som deltagare. Han bjöd in dem att vara delaktiga i samtalet, satte deras tankar och hjärtar och faktiskt muskler leder i rörelse. Och dessutom verkar det som att Jesus inte ber om någonting helt nytt. Ett litet exempel är från när Jesus möter lärjungarna efter uppståndelsen. De har inte fått någon fisk. Men så ber Jesus dem att göra det en gång till. Samma båt, samma tilltal, samma nät. Men nu med Jesus och det gör all skillnad. I din vardag, i det lilla, finns en kraft som kan förändra. Jag har försökt vara lite pedagogisk här. Jag tycker ändå att det funkar ganska bra. Men Jesus, han är ju väldigt inne på det här att prata om det lilla. Senapskornet, senapfröt, surdegen. Och jag tänker så här. Att en liten, liten droppe karamellfärg färgar upp ett helt glas. Så att allt blir genomsyrat av den röda färgen. En enda droppe färg kan förändra hela vattenfärgens nyans. Din vardag är viktig. Det du finns i är viktigt. Se inte ner på dig själv. Ringakta inte dina gåvor. Det som du har fått. Det är i vardagen allting sker. I mötet med människor. Du behövs och andra behöver dig. Jesus hjälpte Zacchaeus med att sortera och lägga saker i ordning. Men Jesus finns ju inte här i fysisk persona just nu. Utan vi behöver ju varandra för att sortera, lägga saker på plats, trösta, hjälpa och avslöja det som inte är sant och plocka fram det som är sant i ljuset. Och vissa saker klarar vi själva, men som kyrka och lokala församlingar och kristna gemenskaper behöver vi gå ihop i vardagen. Kraftfulla resurser krävs för att stå emot orättvisor, rasism och förtryck. Samhällsansvaret är varje människas uppgift, men också kyrkans. Jag funderade lite på idag, kan man verkligen stå och prata om det personliga mötet med Jesus när man inte orkar se vad som till exempel händer i Sudan just nu? Jag har intagit väldigt lite nyhetsmedia sista veckorna för jag orkar inte. Jag vet inte var jag ska lägga det någonstans eller vad jag ska göra. Så det här är ingen verklighetsflykt. Utan det är för att vi ska kunna få återgå och hämta kraft. Nu ska jag gå in i avslutningen. Och allra sist så ska jag sjunga en sång som jag skrev för 10 år sedan. I ett möte med Jesus. När han nämnde mitt namn. Jag satt hemma och bad och så hade jag väldigt mycket på mitt hjärta. Och sen så förnimmer jag att Jesus står en bit framför mig och så hör jag att han säger mitt namn. Johanna. Johanna. Och för varje gång så sänks min puls och så slungas jag tillbaka till psalm 139. Att Herre, du rannsakar mig och känner mig. Vi behöver inte alltid sätta ord på allting. Ibland är det bra, men ibland kan vi faktiskt bara få vila. Du är känd vid namn. Inte för att du talat om för Jesus vad han ska kalla dig. Utan för att du är hans. Han som verkar med en kraft så stark att stjärnor flöds och planeter tar sin form. Som ryms i svarta hål, som kröker tid och rum. Talar genom drömmar. Naturfenomen och tecken som vi inte kan förklara med vårt förnuft. Som gick i sandaler på vår jord. Rörde med sina händer vid Simons sjuka svärmor. Den lame mannen, kvinnan med blödningar. Red in på en åsna. Kom människor nära. Som använde sin makt till att inte använda den. Han som har gått alla steg en människa ska gå. Och som på riktigt är den enda som har makt över döden. Han nämner dig vid namn. Och han är den som står för miraklet. Det som händer inuti en människa när anden tar sin plats och förvandling sker. Amen.